välkomna till God Ton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren.
Tjena, tjena.
Jag har någonting att erkänna. Det har hänt att jag har röstat fel.
Det har hänt att du har röstat fel?
Ja. Faktum är att jag brukar rösta fel ganska ofta.
Ja.
Och inte i så att säga avgörande voteringar. Men när det är så här kontrapropositionsvotering om avslag till en jävla motionsbetänkande. Och sen har KD en motivering och Centerpartiet en annan. Jag är inte helt mentalt närvarande på de voteringarna.
Men är det inte, alltså om jag får vara lite kritisk här nu. Är det inte världens lättaste grej? För ni har så här riktkarlar som liksom...
Ja, exakt. Man måste titta på dem. Man orkar inte. Man bara... Det har hänt.
Alltså, att man... Och ja. Nej, men fan, du får inte betalt tillräckligt för att på en riktkar och
verkligen
trycka på ett knapp.
Verkligen. Och det är också... För man vet också att det är skitsamma.
Ja, okej. Okay. Alltså, ja, i de där mindre viktiga voteringarna menar
jag. Ja, alltså, vi voterar inte om lagar.
Nej.
Vi voterar faktiskt inte ens om... förslag, utan bara olika motiveringar till avslag till förslag. Mm. Eller så här, vems förslag ska vi avslå i den slutliga voteringen? Är det Centerpartiets förslag vi ska avslå? Är det Kristdemokraternas förslag vi ska avslå? Mm. Då kommer fortfarande bli ett avslag.
Mm.
Och för Moderaterna är det skitsamma. Liksom. Och då ska man trycka på avstå och så trycker man på nej istället.
Mm.
Det har hänt.
Mm.
Men det har aldrig hänt ens att det är avgörande votering när det är skarp lagstiftning.
Nej.
För då är det är ju en annan grej. Och det var ju lite det som skedde nu i EU-parlamentet med artikel 11 och 13.
Just det.
Så vad som sker är att Marita Ulfskog råkar rösta ja istället för att rösta nej. Och SDs två ledamöter råkar rösta nej istället för ja.
De har ju ännu mer betalt för att göra rätt
i exakt.
Det här.
EU-parlamentet, de får till och med mer, de får dubbelt så mycket mer än mig. Men det var ju inte bara dem.
Nej.
Det var ju också 10 andra, eller så här, det var 10 andra ledamöter som röstade fel i den voteringen.
Och det här är en ganska stor fråga.
Ja, så om alla hade röstat rätt hade artikel 11 och 13 som man pratar om kommit upp för förändring. Och artikel 11 och 13, det här är ju EUs upphovsrättsdirektiv. Artikel 11 och 13, de heter någonting annat nu. De heter typ 11 och 17. Du vet, för EU. Men artikel 11 och 13, de reglerar två saker. En är artikel 11 som handlar om länkskatter. Alltså om du digitalt så här, om du presenterar en text som då produceras någon annanstans så måste du måste betala en skatt på det helt enkelt. Du måste betala en avgift till upphovsrättsmakaren. Det är så här, det går emot i stor utsträckning så mycket hur internet funkar. Men poängen med det är ju såklart att DN ska kunna skicka fakturor till Google.
Okej, okay, för att om man länkar till DN.
Ja, inte hyperlänkar, utan om man presenterar den, om digitalt presenterar innehåll från DN på sin plattform, så har DN rätt att begära ersättning för det. Och det går ju lite emot, alltså, bara om man går tillbaka några år, så hade DN typ 300 olika RSS-flöden som man kunde följa. Och då var det ju där var det ju samma princip egentligen, att du kunde ta del av innehållet maskinläsbart i din nyhetsaggregator. Och det tycker ju, och det är väl inte DN att man ska kunna göra längre. Och Google som erbjuder de här tjänsterna ska vara ersättningsskyldiga till DN om de levererar sådana tjänster. Det är den ena sidan. Så den är ju så här, det är ett jävla skitförslag. De har prövats i Tyskland och andra länder och det funkar inte liksom. Men whatever. Den andra delen är ju det som kallas för artikel 13. Och det är ju det som är det lite mer kontroversiella. Och det handlar om att man ändrar skadeståndsansvaret från personen som laddar upp upphovsrättsskyddat material. Inte bara den är skadeståndsansvarig, utan även plattformen som den laddas upp på. Så exempelvis om du laddar upp en upphovsrättsskyddad bild på Google eller på Facebook, så är det inte bara du ersättningsskyldig och man tar ner den och kan göra någonting åt att du har brutit mot upphovsrätten, utan man kan göra det gentemot Facebook också.
Mm.
Och du kan ju tänka dig då, många av de här plattformarna bygger på viralitet liksom. Om en bild som är upphovsrättsskyddad blir viral, då kommer ju då Facebook hålla ansvarig för alla exponeringar det har varit, och det kan bli väldigt dyrt.
Verkligen.
Men vem bryr sig, right? De är skitrika de här bolagen. Varför bryr sig om det? Ja, delvis för att vad förslaget innebär är att de vill ju ha en automatiserad, den avkräver ju en automatiserad nedtagning av upphovsrättsskyddat material. Och det är vad som kallas för Content ID. Och det finns en sån, till exempel YouTube har det, som automatiskt känner av upphovsrättsskyddat material och sen antingen tar bort eller notifierar ägaren, och alla inkomster som någon kan ha från en video då går till den som har upphovsrätten.
Mm.
Problemet är att du får ju använda, alltså upphovsrätten har ju en massa undantag, det vet ju du är jurist liksom, men så här, upphovsrätten har undantag för satir, den har undantag för om man vill kommentera saker, alltså det som kallas för fair use. Om man till exempel vill kommentera en film eller recensera en film, då kan man visa lite så här kort, någon kort snutt ur den.
Mm.
Och det finns det undantag för. Men det vet ju inte en robot. Så det vet ju inte en algoritm. Den ser ju bara pixlar som någon annan äger. Och detsamma gäller ju till exempel med, det är därför man kallar det för mitt memförbud. För att en maskininläsning så att säga klarar inte av att särskilja om den här bilden är upphovsrättsskyddad eller om den är satirisk. Det är ju samma bild. Den har ju kanske någon rolig text på sig.
Just det.
Och här blir ju lite problemet, för då sitter ju då lagstiftare, när man påpekar då att ja, men det här är en dålig idé, så sitter ju lagstiftare och säger så här, fast då skriver jag in här i det här dokumentet då i lagen att det är undantag för satir. Ja, men that's not the fucking point, utan att det klarar inte maskiner av att avgöra. Och därutöver, när du lägger skadeståndsansvaret på plattformen, så kommer de ju hellre radera för mycket än tillåta lite mer, eller hur? Mm. Och redan så är det redan på YouTube idag, nämligen liksom det här med copy striking, så är det,
vad är det för någonting?
Alltså det är egentligen, det har hänt att till exempel PewDiePie, som miljontals tittare, han har nynnat på en låt, och då är den här bara upphovsrätt, den här äger, och så alla inkomster från hans video, hans miljontals views, går då till det här bolaget.
Och det måste ju gå att korrigera.
I grund och botten så är, de äger ju plattformen. Så nej. Alltså Google, de äger ju plattformarna. Så de har inga metoder för att korrigera det. Alltså du kan ju försöka överklaga och sånt. Men hellre för mycket än för lite, right?
Ja, visst. Jag förstår att de resonerar så för att riskminimera. Liksom.
Ja. Mm. För de vill inte betala massa skadestånd.
Nej, visst.
Det är uppenbart så att man vill vandra den vägen. Inom Europaparlamentet. Inom riksdagen, det har ju varit näringsutskottet, och då har faktiskt det här varit på mitt bord, den här frågan. Jag har ju då haft synpunkterna att det här med Content ID, alltså just den här Content Detection som man då avkräver, eller som kommer vara, som man måste egentligen ha, kommer leda till att ja, men exempelvis kommer startups få det väldigt, väldigt svårt.
Varför det då?
För jag menar, bara YouTubes, alltså den funktionen som scannar av innehåll och musik och sånt för att se om det är upphovsrättsskyddat på YouTube, som är urkass. Eller, det beror på hur man ser det. Den kan vara asbra också i och med att den så att säga känner av en nynning. Men den är liksom, ja men den är lite sådär. Den kostade 100 miljoner dollar att utveckla.
Mm.
Och nu kan du tänka dig om YouTube, som startade som en startup med tre grabbar i en källare, om den hade haft från början kravet på sig att den måste ha ett sånt här system, ja då hade det ju självklart inte gått. Och detsamma gäller med Instagram, med Facebook, alla de här. Om alla plattformar som bygger på att människor laddar upp liksom sitt eget innehåll ska ha det här systemen, så kommer det bli väldigt, väldigt hög tröskel.
Mm.
Särskilt om de kommer också vara skadeståndsskyldiga om någon lägger upp material. Och det här är ju också, det har varit ett intensivt lobbyingarbete från särskilt tidningar.
Alltså, de vill kunna skicka de där fakturorna.
De vill kunna skicka de här fakturorna. De vill kunna liksom, det är deras, oftast deras bilder eller fotografer och så vidare. Och men också att det är ju deras konkurrenter. Mm. Alltså det handlar om annonsintäkter. Google, Facebook, alla de YouTube, de har tagit massor av annonspengar från Schibsted och Bonnier. Och Bonnier och Schibsted är sura. Och det är därför de har, liksom varannan vecka har de något drev mot YouTube eller Google. Eller liksom, åh, titta, man kan hitta den här nazist-sajten om man verkligen googlar nazist-sajt. Och du vet så här, bizarra drev. Och det här är bara ren ekonomisk hämnd från de gamla medias affärsmodeller som inte håller längre. Och det här är ett sätt för dem att hämnas via lagstiftning.
Och men är det inte, alltså om man kollar på upphovsrätten så handlar det ganska mycket om, alltså i sin kärna, om att kreatörer ska skyddas också. Alltså finns det inte, om man ska liksom vara någon slags djävulens advokat, finns det inte en poäng i att alltså så här, skydda de som har gjort låten som PewDiePie nynnar på? Alltså för motsatsen till det blir att ja, du gör en låt, men sen så kommer en massa snorungar lägga ut den helt okontrollerat ändå, och så får du liksom förvisso spridning men ingen deg.
Det kan man tycka. Och sen, men samtidigt så här, om man gör en parallell till den vanliga världen, så att några snorungar sitter och liksom kör Nothing Else Matters på skolkafeterian liksom, eller i skolaulan för sina polare eller hela sin skola till och med.
Ja, fast det är inte det, det är snarare...
Men vänta, alltså... vänta, det är ju exakt det. Då delar man med sina vänner, till och med alla sina vänner, delar man då en upphovsrättsskyddad låt som du förvisso spelar själv, men det spelar ingen roll. Du kan nynna på den. Skulle alla tycka är rimligt, och alla skulle tycka att det är fucking jävla idiotiskt om då Universal Music dyker upp där och bara så, app, nu ska den här skolan ge mig pengar och ni jävla snorungar, ni måste ge mig deg. Jag kan förstå idén om rena upphovsrätts där det är bara fildelning liksom, där det är bara så här, det här är ett sätt för mig att lyssna på den här musiken utan att behöva betala för mig. Så här, det kan jag fatta, och det finns det ju ganska bra skydd mot.
Gör det?
Ja. Alltså på de här plattformarna. Du kan ju anmäla det inlägget och sen tas det inlägget ner om det är ett intrång. Men vad det här leder till genom automatiserade system är att du får ju förhandscensur. Nämligen när du laddar upp den så försök avgöra den om det här är upphovsrättsskyddat. Och då åker du inte ens upp.
Men jag menar, skivindustrin har ju tagit en rätt big blow, alltså från så här, Napster och framåt egentligen.
Alltså, nej, det har de inte. Alltså, de peakade under CD-boomen.
Ja.
Men det var också mer pengar. Det var en så här unik period av hur mycket pengar de tjänade. Ja. Går du tillbaka 20 år så tjänar de inte alls lika mycket. Och går du fram 20 år så har det ökat igen nu med streaming och så vidare. Men det är liksom, det är ungefär lika mycket pengar och andel vi pratar om. De hade en topp under liksom
90-talet.
Ja, eller slutet av 90-talet. Under CD-boomen. Då var det en extrem, folk köpte singlar. Tänk dig så här, vem fan skulle betala 40 spänn för fan två låtar idag liksom. Och så det var en väldigt unik period, och ända sedan dess har musikindustrin velat gå tillbaka dit. Men det är inte främst musikindustrin som har lobbat för det här. De som har lobbat för det här, för musikindustrin och filmindustrin har redan liksom kommit överens med den digitala miljön om hur man löser det här. Utan de som har lobbat för det här är tidningsbranschen. För det här handlar om ekonomisk hämnd gentemot liksom de som får emot det mesta av annonseringen idag, nämligen Facebook, Google, YouTube.
Men jag håller med. Alltså min fråga, jag ville mer höra dig resonera runt det, men jag tycker att helt oavsett så är det så här att det är inte även om man skulle tycka synd om kreatörer som drabbas av upphovsrättsbrott, så är det här oproportionerligt.
Absolut. Och här är det också det du vet, att det finns ju massor av yttranden som är förbjudna i Sverige. Alltså exempelvis uppmaningar till våld och hot, sådana saker är ju olagliga yttringar. Men det är fortfarande enligt vår grundlag olagligt att förhandscensurera dem.
Mm.
Alltså av staten i alla fall.
Mm.
Nu blir det ju en förhandscensurering, men det är via privata utförare, privata algoritmer. Det blir ju de facto så, och det här har ju gjorts förut. Någon politiker gör något dumt, den spelar in någon dum video som den har spelat in själv, laddar upp det, och sen när folk börjar dela det här, den här dumheten, då springer den politiken runt och begär, liksom anmäler för upphovsrättsbrott. Det är ett sätt för dem att få ta kontroll på det här. Men det finns ju fair use klausuler för det här, men det kommer inte kunna funka nu. För att man kommer ju vara, då kommer plattformarna vara skadeståndsskyldiga, eventuellt. Och då kommer de hellre radera för mycket än tillåta för mycket. Men jag bara tänker mig så här, memes bara glömde. Det kommer ju försvinna. För det mesta av memesen är upphovsrätt skyddade bilder eller på en person eller artister eller ur ett videoklipp. Eller till och med, du som är sportintresserad, det finns ett särskilt förbud att filma på fotbollsmatcher i det här direktivet. Mm. Och du får inte med din kamera filma något kul som händer liksom på plan och dela. Därutöver får du inte heller dela, om du filmar till exempel, ja, men såg du det här episka klippet på granen när han försöker göra en bicykletas eller vad i eget målområde?
Ja, är det han gör? Jag vet inte fan. Han går bort sig fullkomligt.
Ja, exakt. Men det klippet, olagligt. Mm. Alltså den skulle tas bort direkt. Och sådana saker är ju bara så här, kommer försvinna. Och vad, men då blir ju diskussionen så här, okej, men vad kommer vara kvar av det internet? Men jag tänker mig så här, Instagram, det finns de facto två saker som delas på Instagram, eller tre. Tråkiga semesterbilder och sånt, alltså typ din Instagram. Mm-hmm. Jättetråkig. Men memes är en viktig del av den andra delen. Mm. Men det finns en tredje del då som är det som kommer vara kvar. Det kommer vara dina semesterbilder, och så kommer det bara vara bilder på brudars rumpor. Det är så här, brud, titta på rumpan. Hej, använd koden FITSISSI30 för tand- och analblekning. Det är enda som kommer vara kvar. Allt det roliga med internet är över, och det är bara massa dina semesterbilder och rumpbilder.
Jag tror att du får uppdatera lite vilka jag ska följa. FITSISSI måste jag ha missat.
Alla heter FIT någonting före, och sen är det något tjejnamn. Okay. Aha, och så är det alltid så här...
Det engelska FIT.
Ja, exakt.
Tråkigt, du behöver inte följa.
Men, och sen också är det alltid så här... 20 ompostade bilder som hon tog på Bali liksom 3 år sedan, men som fortfarande är så här, hon tog bilder från sin rumpa i 20 olika vinklar, så dyker den upp en gång om dagen liksom.
Ja.
Så, och sen så är det alltid Team Celsius eller Team Nocco. Det är, så funkar Instagram.
Oh, jösses. För något avsnitt sen så gav du mig en massa bra medskick om mina asociala sidor. Du liksom, du gav lite, ja, men tips om hur jag ska förhålla mig till olika situationer. Du blev lite poddens Dr. Phil. Du blev Dr. Bali.
Ja, skickar jag dig till The Ranch också, som man alltid gör. Om någon unge beter sig illa så får hon åka till The Ranch.
Ja, bootcamp. Vet du, bootcamp.
Ja, exakt.
Ja, nej, men jag tänker att det här, jag tyckte du gjorde det så bra. Så jag tänker att även denna vecka vill jag utnyttja Dr. Balis klokskap.
Welcome. Today we're having 16-year-old Per with us, and his parents are driving him crazy.
Exakt så. Nej, men jag har lite funderingar och jag skulle behöva Dr. Balis hjälp helt enkelt. Men för att du ska liksom få en heltäckande bild så ska jag sätta det här i ett sammanhang. Så det blir en lite längre ingress innan jag kommer med mina frågor till denna
hjärnskrynklare. Jag gillar Dr. Bali.
Ja?
Ja, för fan vad jag ska tvinga min unge att bli läkare eller någonting. Jag gillar Dr. Bali. Ja, jag gillar det.
Ja, absolut. Vet du vad ett stick är för någonting?
Stick?
Ja.
Nej.
Det, alltså ordet kommer från jiddisch.
Ja, det, jag tänkte säga, it sounds Jewish.
Mm, det har flera betydelser. Det kan betyda en persons komiska signaturbeteende, typ som en, som ett slags partytrick eller sådär. Och judiska komiker som var verksamma i New York på 1940-talet, de kallade sina nummer för stick. Men det behöver inte vara så att, alltså de här numren var ju på en scen, men det behöver inte vara så att du behöver vara på en scen för att göra ett stick. När jag hör det ordet så tänker jag på Groucho Marx exempelvis. För de som inte vet vem han var, så han var ju typ tidernas kvickaste komiker. Alla citatböcker är fyllda med hans citat och typ Winston Churchill till 70%.
Ja.
Han sa, jag håller hårt på mina principer och om de inte passar så har jag andra. Lite så här, det är nästan som, alltså hans citat är ofta som så här pappaskämt.
Ja.
Liksom, så här, jag tyckte inte om pjäsen men jag såg den under ogynnsamma förhållanden. Ridån var uppe. Lite pappaskämt.
Ja, det är mycket pappaskämt faktiskt. Ja.
Han var då en del av humorgruppen Bröderna Marx. Och liksom, de var legendariska och han var legendarisk. Så, alltså, idag om du går in i en leksaksbutik så kan du köpa såna här plastglasögon med stor näsa och mustasch. Och det är ju då en sån här Groucho-glasögon. Alltså det är från en karaktär som han gjorde i alla sina filmer.
Mm.
Man kan nästan säga att han blev sin egen stick, för att i intervjuer och sådär så var han ofta den här karaktären som han gjorde i alla de här filmerna. Så en sån intervju som ju inte är på en scen, det kan man säga är ett stick liksom. Men det kan också vara ett stick när det är på scen. Och jag älskar att se de här klippen med, och filmerna med Groucho Marx när han kör sin en grej. Men som rätt ofta med humor så är ju leveransen halva grejen. Alltså ett dad joke är inte kul för sig självt liksom, utan det behöver vara rätt person som levererar det.
Det behöver vara en dad.
Ja, men lite så. Det är inte alla som kan leverera det. Vad som också gjorde Groucho att han var rolig på scen, det var hans bror Chico Marx. Och Chico, han brukade spela en korkad karaktär med italiensk brytning.
That's racist.
Och Chicos liksom, visst det fanns skämt som han gjorde och sådär också, men en av hans viktigaste uppgifter var inte att själv vara rolig, utan det var att vara the straight man. Och the straight man är en karaktär inom komiken som kan liksom, som kontrasterar den mer galna eller extroverta karaktären. Så Chico var liksom den som lyfte Groucho. Innan Bröderna Marx började med film så höll de på med någonting som heter vaudeville. Och det är en slags humoristisk teatergren. Eller teaterkategori kan man väl säga. Och inom vaudeville, då brukade man betala the straight man mer än vad man betalade komikern.
Oj.
Så liksom, och även så här, man satte the straight mans namn överst på reklamaffischer och sådär. Och det var liksom för att the straight man spelade en viktig roll för helheten. Och man ville också premiera the straight man för att liksom, det är inte han som river de största skratten helt enkelt. Mm. Så där.
Men jag, du förstår ju heteronormativt det här. Ja, den betalas mer och det är för att det är straight. Ja, men väldigt problematiskt här.
Jo, jag vet, men han tillhörde ju liksom en minoritet. Han var ju jude.
Okej. No, it doesn't count. So still white people.
Ah,
ibland. Ibland. Det beror på... Svårt.
Det är svårt att navigera där.
Det är väldigt svårt.
Det här kör ju kulturell appropriering också. Håller på att prata italienska.
Exakt,
men ja, Italien är så här skitskyddsvärda.
Ja, de var det för inte längre. Oh, det är jättesvårt det här.
Jag blir helt...
Får ta in Cavesa som gäst.
Okej, för några år sedan då brukade jag och mina polare umgås med ett tjejgäng. Och,
berätta mer.
Jag vet det, fan, man kan inte tro det. Men och liksom, det var ju liksom, alla är olika individer. Det fanns de som var mer extroverta och de som är mer liksom tillbakadragna eller introverta och sådär. Och jag tillhörde väl en av de mer extroverta typerna. Och liksom såhär, ja, skoja mycket och sådär. Och det fanns en tjej i det andra gänget som också var så. Alltså vi två skojade ganska mycket och sådär. Och vi tog mycket plats kan man väl säga. Så långt allt väl. Men snart så började jag uppfatta att det kom liksom som en förväntan från omgivningen.
Att ni skulle vara roliga.
Exakt. Vi blev liksom de roliga.
Ja.
Och det där, alltså, ja. Det
säg var, något kul.
Ja, och det var, alltså, det var till och med på nivån alltså att vänner satte sig liksom vid oss och uttalade liksom så här, ja, ah, jag ska sitta här ni, för att ni liksom alltid är roliga, typ.
Mm.
Och ja, alltså jag får ångest av att ens prata om det. För liksom, när sånt sker, då bara hela mitt välbefinnande går på grund.
Men jag bara utreda lite dynamiken i det här kill- och tjejgänget. Mm. Så var det så att någon ur ert gäng var tillsammans med någon ur det andra gänget? Och
ja, jo, alltså det var väl fanns, lite så. Ja, alltså precis.
Det fanns lite sådana, okej. Okay. Ja.
Men det var inte så att jag och hon hade någonting.
Nej, det vet jag. För att de var ju the straight guys. Du var ju då komikern som rev ner maskat. Vilket betyder att rimligtvis är det ju då rimligt att ingen av er var tillsammans med någon. För att de fick ju degen. Precis som Groucho Marx liksom.
Ja, men
så alla de fick ligga. Det fick inte du. Och ni två förväntades vara roliga.
Ja, men
fick,
ja,
var hon bra, den som fick ligga minst av alla andra på den tjejsidan också?
Jag vet inte. Det var inte den stämningen att alla låg runt med.
Nej, men allmänt bara rent.
Jag vet fan. Ja. Jag har inte hennes track record på det. Men alltså så här, jag mår ju sjukt dåligt av den här typen av situationer. Jag tycker att de är vidriga. Och det är lite märkligt, kan man i och för sig tycka, att jag tycker att det är så jävla jobbigt med den pressen. För att jag har ju liksom, ja, men som vi har vidrört tidigare, jag har ju till och med sysslat med stand-up. Och jag tycker inte att det är jobbigt att stå på scen, och jag tycker inte det är jobbigt att typ hålla ett tal och skämta och sådär. Och det är ju också på beställning liksom. Alltså, då ska man vara rolig på beställning. Men det här blir så jävla intimt och naket liksom. Alltså när några sitter liksom i en jävla halvcirkel runt en och förväntar sig att man ska vara rolig, typ.
Alltså det är ju vanligtvis en väldigt extremt effektiv så här härskarmetod.
Berätta.
Ja, men det kallas för dance monkey dance.
Ah.
Det är ju liksom en jättebra härskarmetod. Om någon har någon egenskap som är rolig eller duktig på någonting och sånt.
Ah.
Och så bara så här, ett sätt att härska den är ju så här, ja, men gör det där då.
Ja, precis.
Entertain me.
Ja, precis.
Det är extremt förminskande.
Ja. Och jag får också den här känslan av att det blir så här improvisationsteater.
Ja.
Och det tar mig fan det värsta jag vet, alltså. Men det som var intressant då var att den här tjejen som också var liksom inom citationstecken rolig, hon verkade älska situationen. Hon blev Groucho Marx. Alltså de här förväntningarna, de mötte hon genom att liksom leverera stick. Hon körde röster och roliga gubbar och yviga gester och alltså så här, och jag började må ännu sämre av det. Men vad som var vidrigt på en nivå så att jag liksom kan bli sömnlös än idag var att hon ibland liksom tvingade in mig i sina stick genom typ en fråga riktad till mig. Så att jag liksom förväntades bli någon slags jävla bollplank. Jag skulle vara the straight man, Chico.
Oh, jävlar. Oh.
Förstår du hur jävla obehagligt?
Och du fick inte ligga ens med henne. Herregud.
Du måste hänga bort det. Jag ville alltså inte ligga med den här människan. Men alltså förstår du, tänk dig in i situationen. Och jag kan säga att jag är den minst mottagliga personen på hela jävla planeten jorden för att liksom, ja, men du vet, kastas in i någon sån här dead parrot scen liksom.
Ja,
alltså det är fruktansvärt. Och det jobbiga är att liksom det här är en situation. Alltså eller hon utsatte mig för det här flera gånger, men hon är en person. Men det här är inte den enda gången, utan det här händer mig relativt ofta. Alltså att jag forceras in i ett stick. I och med att jag kan imitera.
Ja.
Så får jag rätt ofta frågan liksom så här, ja, vad skulle Göran Persson säga om det? Och sen så förväntas jag liksom göra Göran Persson. Det är alltså det är, men du vet,
det är ju panik.
Ja. Och då tror, alltså folk tror att det ska bli som, jag vet inte om jag har sett det, men det här Inside the Actor Studio med James Lipton. Okej. Du har inte sett det, jag ser det på din min. Vi kanske kan spela det sen. Det finns fler, det är en regiss, eller en så här, Actor Studio är en så här skola för skådespelare och regissörer och sådär. Och James Lipton då intervjuar folk som är skådespelare eller regissörer i en aula i New York i Pace University.
Mm.
Och då liksom, han älskar när folk imiterar. Så han ställer ibland frågor till gästerna i egenskap av den de kan imitera. Så ja, liksom, så du är Hanif Bali, men så säger man istället så här: ja, jag välkomnar Göran Persson till min scen idag.
Ja, sen ska han liksom...
Och de är ju skådespelare och älskar det här teaterapandet liksom. Ja. Så de levererar ju, alltså Kevin Spacey gör det helt jävla briljant exempelvis.
Ja.
Men jag hatar det. Jag hatar det. Och det är konstigt kan man tycka, alltså jag har egentligen ingenting emot att stå i centrum och vara liksom lite teaterapa, men det är just att tvingas till det som gör att jag kräks. Jag tänker på, för du vet vem Carl Pilkington är, alltså Ricky Gervais polare.
Ja.
Ja, han pratade en gång i ett podcastavsnitt om begreppet forced fun, och jag tycker att det träffar det här rätt mycket, alltså så att man liksom, det är tvunget att vara kul liksom, och det är tvånget som bara dödar hela stämningen för mig. Och dessutom så är det så här, det är dels det, och sen så är det lagret av att jag inte vill uppfattas eller riskera uppfattas av någon som John Guidetti. John Guidetti, du vet vem det är?
Ja, det är han, fotbollsspelare.
Ja, han är den pinsammaste personen som någonsin har spelat i svenska landslaget. Alltså, det finns ett klipp på som visar det väldigt tydligt. Han är på en pressträff när han spelade i Celtic, och han ombeds att rappa. Och grejen är att det är helt uppenbart. Ja, han gillar liksom att rappa. Och
va?
Det, ja.
Varför är han så babbig?
Ja, jag vet inte det. Men det är helt uppenbart att han låtsas att han blir generad av frågan. Men han älskar ju att han får frågan. Och det är min absolut värsta farhåga. Att liksom när jag får, om jag får liksom det här gör Göran Persson för frågan.
Mm.
Och då så här, och gör Göran Persson, att det ska då stå någon där och tänka så här, ja men vilken jävla John Guidetti move liksom. Det här är en snubbe som gillar att få frågan, och så ska han vara rolig nu liksom.
Ja.
Vi måste lyssna på John Guidetti.
John, sorry, I just thought something. Weren't you on social media recently fancying yourself as a bit of a singer? Sorry, I just remembered, but I can't really remember what song it was, so if you wouldn't mind, just a little rendition.
No.
Come on.
Come on, John, boy.
Come on, John.
We all know, John. We all know.
I'm blushing now. It's getting warm in here. Wow.
It's
no, I cannot sing. I cannot sing.
Sorry, Virgil Beatbox.
Oh, hello.
If Virgil Beatbox, I'll sing.
Yeah.
Oh, that's a combo.
Yes. The Celtic Choir, come on. Go on, Virgil. Why don't you drop him a beat and he can sing?
Come on, Vouch.
I'll win the mic for you. This is what you got to do.
Come on, you can't let Adam Matthews take all the fame.
Come on, guys. Do it. Maybe we could give them a bit of encouragement, a bit of a round of applause.
Oh, fuck me, alltså, jag har så jävla mycket ångest.
Jag öppnar ögonen, känner mig vilsen. Fem pastor i slummen här med kidsen. Jag är så liten, jag är så rädd. Vill vara en av dem, men jag känner mig så svensk. Får en klapp på min axel, tatsats, börja springa. Det enda som jag någonsin har haft är min vilja. Får en klapp på min bringa. Hej!
Hey. Swedish rap, awesome! Wow!
X-Factor!
Fantastiskt. Jag måste gå iväg och hänga mig själv. Fan vad det där. Åh, gud vad jobbigt.
Nej, det är så jävla magstarkt alltså. Det är Magnus Hedman dansar Electric Boogie jobbigt alltså.
Men har du sett det värsta av det värsta?
Berätta.
Det värsta av det värsta är ju när Anders Ygeman rappar.
Ja, ah, just det, jag har sett.
Har du sett det? Ah. Jag tycker vi ska spela upp när Anders Ygeman rappar.
Ah.
Första gången ever, antagligen sista också. Men vi prövar.
Fan. Självplågeri alltså.
Vissa kompisar hamnade på dårhus. Vissa kompisar blev chefen för blåhus. Vi sitter här bland miljarder betongblock. Morgon blir till kväll. Men var lugn kompis, den här ministern han är snäll. Represent 12448. Från Hagis till Rågsved. Jag spottar mina ord och mina rader. Du är på hemmaplan. Egen säng och egen kader. Du är Vanilla Ice, jag är Ebba Grön. 800 grader. Jag är ett slott. Du är en koja. It's the sound of the police. Förlåt oss nu, noja. Skämt åsido. Tack för öppen dörr. Tack från minnena från förr. Tack från en politisk nörd. Tack för dina ord och din spoken word. Sista raden, sista ordet. Sista tankarna från bordet. Ring inte mig, jag ringer dig. Hej.
Ja, det är panik. Det är fruktansvärt det här. Och det här är ju lite samma sak. Så här. Det jag tror det är... Anders Ygeman vill inte rappa.
Nej.
Men jag tror att det förväntas av honom.
Ja.
Att han ska då... Det här är ju en sån här... Han ska träffa någon socialgrupp 3-människa, bostom och sen typ så här. Och det här är nog... Någon svenskar som har väldigt konstiga så här, identitetsproblem. Så de har anammat den här orten-mentaliteten lite för hårt. Så då har de någon form av kulturkväll och sig själva där de ska ha lite spoken word rap. Och då är det typ programmet så här, det vore väldigt kul om du kunde leverera lite. Så han bett sin jävla presssekreterare skriva ihop något liksom. Och han kan ju inte bara vara drygt så här. Han ska ju vara där som en av dem liksom. Då kan inte han bara säga, nej men jag tycker det gör.
Nej men precis, för det där, exakt, det är det där. Och det är det som är problemet. Det finns ingen väg ut. Eller jag upplever att det inte finns någon väg ut. Alltså, för antingen så spelar man med i liksom beställningen.
Ja. Eller så är man oskön.
Ja, man hamnar då, alltså man hamnar i ett val mellan att antingen blir det så här open-minded improvisationsteater, liksom drama pedagog, du vet, så här, person som klär sig bara velour och Birkenstock och får ångest efteråt av det, att man varit så här kreativ. Eller så säger man nej och då blir det så här isande tyst och jävligt stel stämning.
Ja.
Så det är med den frågan jag frågar då Dr. Bali, hur ska jag förhålla mig till det här?
Jag har ju varit i den här situationen ett par gånger. Jag var ju lite av en klassisk clown i liksom, lite, jag var ganska mycket nog tror jag, klassisk clown i typ så här tidigt högstadiet och så. Och då blev det, då var det ju sådana situationer och så här, men säg något kul, och då bara så här, men jag kan inte. Jag kan inte säga något kul när någon ber mig. Med det att skapa så obehaglig stämning som möjligt. Alltså allt det obehaget man själv känner när någon ber dig gör det, ska du bara överföra till den personen så den lär sig att aldrig göra om det.
Virtanen kan andas ut.
Är det så?
Ja, han är inte Sveriges mest hatade man längre.
Nej.
Utan det är en skådespelare på Dramaten.
Efter... Ja, Örjan Ramberg.
Ja, precis. Hette
han så?
Jag
har fattat det.
Ja, alltså precis. För jag har ju nämligen så här funderat över, ska man säga hans namn eller inte? För att nu skriver ju ingen hans namn nämligen. Men alla vet exakt vem det är man pratar om.
Alla skrev hans namn. Jag har inte sett, alltså så här... Det är inte så att jag bara, vilken Dramaten person är det?
Men skriver tidningarna verkligen hans namn?
Jag läste det. Vad fan har jag läst det?
Ja, sociala medier.
Ja, kanske. Ja, Örjan Ramberg.
Så det som har hänt då är ju att SVT har släppt en dokumentär om Josefin Nilsson som var med i det här Ein Busk Singers. Och dokumentären heter Josefin Nilsson älskar mig för den jag är. Det här är en väldigt gripande dokumentär.
Nej, men folk har sagt att man ska se den. Så fort jag vet att någonting är väldigt gripande så försöker jag undvika det.
Okej.
Så just för att det är gripande. Jag vet att jag kommer bli rörd.
Ja.
Och det är en jobbig känsla. Så okay. då vill jag inte exponera mig för det. Men alla som tycker om att bli rörda borde se den. För alla verkar säga att den är väldigt gripande.
Ja, men det är den. Jag tycker att... Jag vet inte fan, alltså så här, jag kan relatera till känslan i meningen att jag typ mer eller mindre har slutat se skräckfilmer. För jag,
ja, exakt, det är samma koncept
jag klarar
för
inte
mig.
Riktigt av att bli rädd på det sättet längre. Men i alla andra känslor så vill jag ha dem när jag ser på en dokumentär eller film. Alltså jag vill bli rörd eller arg eller glad. Men det här dokumentären, det är intressant att den släpps precis nu. Den handlar ju då om att Örjan ska ha misshandlat och trakasserat Josefin Nilsson. Och den kommer ju ganska tajt in på två andra dokumentärer. Det är tre dokumentärer som har släppts relativt tajt om tid, eller tätt in på varandra, som alla handlar om övergrepp. Det är dels då den här Älska mig för den jag är, och sen så är det Leaving Neverland om att Michael Jackson förgriper sig på småpojkar, och så är det Vi överlevde R. Kelly, om de här kvinnorna som har levt i, ja, någon slags som sexslavar typ, eller? Du har inte sett någon av dem?
Jag har sett någon av dem.
Ja, men de är alla klart sevärda. Den om R. Kelly är för övrigt gjord av en svensk snubbe. Han gjorde tidigare en dokumentär om Malmvägen, om alla gamla ortengrabbar från min gamla hemkommun. Ja, det var de här Kanal 5, Johnny och Mattias, de här snickarna.
Ja.
De åkte dit och typ skulle renovera någon fritidsgård eller
någonting. Ja, och så skulle de samla ihop de här och så skulle de bygga den här fritidsgården. Mm. Så här, ge dem ett yrke och det typ funkade inte.
Nej,
för de dök inte upp liksom.
Nej. Alltså alla bara pissar positivt och så här, dök inte upp till jobbet. Och Johnny står där i tårar och liksom kan inte förstå vad han har gjort fel. Så här. Ja, okej, okay, den dokumentären.
De behöver bara få en chans. De behöver bara få en enda chans. Ingen har någonsin gett dem en chans.
Precis. Men ja, den dokumentärserien kanske man inte behöver vika sig dubbelt för att se. Men de andra tre tycker jag definitivt att man kan se. Och en sak som jag tänker förena de här tre är att, alltså, jag tänker väldigt mycket när jag ser dem att det funnits så jävla många människor som har vetat om vad som pågick utan att göra någonting. Och det gör en jävligt förbannad. Liksom. Och när jag ser på folks reaktioner runt det här så känns det som att det är det alla reagerar på, precis det. En annan sak som förenar de här tre dokumentärerna är, tänker jag, hur viktig presentationen eller paketeringen av ett budskap är. Alltså, rörlig bild, snygg klippning, musik, tårar, det berör människor liksom.
Mm.
För alltså, det är inte jättemycket nytt som kommer i själva dokumentärerna. Om man kollar på så här, Michael Jackson, han anklagas för att vara pedofil.
Har inte pedofilgrejen varit sedan typ 90-talet?
Exakt.
Ja.
Och R. Kelly, han anklagas för att ha förnedrat och förgripit sig på kvinnor.
Det är, och minderåriga. Han har ju alltid varit så här. Han kissade på en minderårig och filmade det.
Ja, det är inte skitnytt heller.
Jättelänge sedan.
Och den här skådespelaren, Dramaten-skådespelaren då, han har misshandlat och förnedrat Josefin Nilsson. Och det är inte heller något nytt. Alltså,
han har väl suttit inne för det?
Nej, det har han inte.
Ja, han har suttit inne.
Exakt.
Exakt, han har blivit dömd.
Mm.
Ja.
Men reaktionerna är som att liksom världen hör det här för första gången.
Ja.
Och jag tänker lite på det är som reaktionerna på den här på bilden på han Aylan Kurdis uppspolade lik på stranden. Alltså, alla visste under den tiden att människor dog på Medelhavet.
Ja.
Alla visste att barn dog på Medelhavet. Men det var först när man såg bilden på det här lilla pojken som alla liksom, då trillade poletten ner och då reagerade alla, som att informationen var ny. Och så här, jag gör ju inte anspråk på någon djuplodande analys här, utan det är liksom, det är klart man har vetat länge att bilder och filmer kan skaka om människor.
Men det är inte bara bilder och filmer.
Vad tänker du?
Ja, men jag tänker, det var någon som hade skrivit det, bara, vi måste få ett namn på de här människorna som inte kan ta till sig information förrän liksom DN skriver fyra sidor om det.
Mm.
Ta till exempel det här med IS.
Mm.
Alltså, så mycket information och videor och vittnesmål det har varit sedan, alltså 2014, om den här liksom terrorsekten.
Mm.
Och det är när Niklas Orrenius skriver fyra sidor om yazidier i DN, plötsligt alla reagerar. Trots att inget av det Orrenius skriver är nytt.
Nej, jag vet.
Inget av det var nytt. Jag hade hört varenda exempel och berättelse tidigare.
Mm.
Men nu blev det så här, nu gick ministrar ut och partiledare ut och var liksom...
Ja, men det är ju att han lyckas med paketeringen.
Ja, exakt. Det är men det är ju, du är ju fucking irriterande att människor bara så här, ja, men ja, förintelsen, ja, men har du paketerat det snyggt så jag kan ta in det? För annars så tänker jag inte ta in bara råfaktan i att det håller på att ske ett massivt liksom mord. Ja. Liksom, nej, men en massutrotning.
Jag sympatiserar verkligen med vad du säger, ja. Men så är tingens ordning.
Ja, ja,
men... Alltså, det är liksom så det ligger till. Alltså... Ja.
Det borde finnas, det borde finnas en diskussion om det skamfyllda. I att det är så. Att människor är så. Det borde finnas en skam. När någon reagerar idag. När de läser Niklas Orenius. Och sen reagerar.
Mm.
Det borde vara skamfullt av dem. Deras spontana reaktion är. Varför visste inte jag det här tidigare? Mm. Inte gud vad god jag är. För jag reagerar nu.
Mm.
Det måste bli till. För det är fan destruktivt. Att man så här... När det är för sent börjar reagera.
Ja, men alltså, jag sympatiserar med dina känslor, men jag tror att det är it's a battle you can't win. Alltså, tar man den här Örjan då, alltså han är ju precis som vi sa, han är ju redan dömd. Och alltså misshandeln och trakasserierna, eller misshandlarna och trakasserierna, de ägde rum i mitten av 90-talet, och han dömdes också innan millennieskiftet. Och det, han dömdes till ett stötande milt straff. Alltså han är en jävla gris, och i min bok så borde han ha straffats fan så mycket hårdare. Men det är ingen nyhet. Alltså nyheten är paketeringen, alltså att det är en snygg klippning, tårar och musik, och det räcker då för att kulturministern ska kalla till sig Dramatens ledning, och för att det ska bli ett onlineuppror, det blir hashtags, det blir hela kalaset liksom. Så jag tror att det är genom det du har sett det här. Och ett av de framskjutna budskapen i den här dokumentären är att inga stod på hennes sida när det hände. Det är liksom det de här människorna som är medlemmar i Ein Busk säger. Att så här, ja okej, de tycker att MeToo var förvisso bra, men vart var alla när Josefin Nilsson misshandlades? Och reaktionen blir då som en tillvåg av liksom MeToo-aktiga reaktioner. Och man vet ju att så här, ja, och det kommer vara bortglömt om 2 veckor. För mänskligheten lär sig liksom inte. Så jag tror att så här, du säger, ja, okej, man ska skambelägga det, men ja, fast mänskligheten kommer inte lära sig. Alltså i samband med MeToo så var Örjan i blåsväder också. Och hans kommentar till Expressen då, när han var en av dem som de hade pratat om, alltså som en av de här grisarna på Dramaten, då var, sa han så här: nu lägger man huvudvikten vid att jag är våldsam. Det stod i tidningen att kollegor var rädda för att åka hiss med mig. Jag har aldrig hört om det tidigare, men ja, ja, de får väl gå i trapporna då. Det är många som behöver gå i trappor. Alltså det är en axelryckning. Han skiter ju fullständigt i att han blev liksom utpekad för att vara en gris på Dramaten under MeToo.
Mm.
Och, så det var, och han var helt öppet så här liksom. Och det har ju varit öppet hur länge som helst. Och domen är liksom, den är som sagt från innan millennieskiftet. Men det är först när dokumentären kommer, som nu 2 föreställningar har ställts in på Dramaten och kulturministern,
ja,
håller kvartsamtal.
Ja, jag måste bara reagera på det. Jag läste, Johan Ingrö hade den bästa analysen om det här, och jag blir så fruktansvärt jävla provocerad av den här hanteringen. Mm. Då är det så här, snubben slår sönder en kvinna.
Mm.
Och svaret är typ så här: hur kan Dramaten liksom ge honom ett jobb?
Mm.
För det första, i lagen om anställningsskydd, vilket det var Stefan Löfven som framförde att det var lösningen på MeToo, då får du alltså inte sparka någon för att den begått ett brott. Alltså, Dramaten får inte sparka honom för att han har begått ett brott.
Mm.
Det är det för det första. För det andra, alltså att folk tar ut liksom sin surhet på Dramaten för att han har misshandlat sönder en tjej är ju patetiskt. De borde ju vara sura på oss. De borde ju vara sura på lagstiftaren, på regeringen, att straffet för att slå sönder en kvinna är att man inte ens behöver sitta inne. Om han hade suttit 15 år inne i fängelse, han hade inte haft kvar sitt jobb på Dramaten, för han hade faktiskt suttit inne nu om det vore så.
Mm.
Men nej, Istället tar man ut det på att säga, men kan inte Dramaten ställa in några av hans föreställningar? Vad är det för jävla straff? Vad är det för jävla psykopatsamhälle som inte klarar av att fokusera på vad det är som på riktigt hjälper människor, utan bara ägna sig åt så här ytliga dygdsignaleringar gentemot fucking Dramatens föreställningar som ingen går och fucking titta på? Det är helt sinnessjukt.
Nej, men jag håller helt med dig. Jag har inte full koll på hur många som går och kollar på Dramaten, men i övrigt så håller jag med dig. Alltså det är helt sant. Men jag tycker att det är också intressant att fundera över varför blir det nu reaktioner? Alltså så här, han borde ha dömts fan så mycket hårdare när det väl skedde. Och för det bär en jävla massa människor ansvar. Människor som gärna reagerar nu. Alltså kulturministern reagerar nu, men i nästa debatt så kommer ju hon då säga att hårdare straff ger ingenting och så vidare. Alltså det är gärna de som är ute i så här MeToo-sammanhang.
Ja, och sen pratar de om lagen om anställningsskydd och hur viktigt det är och bla 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 liksom.
Ja, men ja. Så det skär ju sig. Men min teori om varför det blir reaktioner först när man ser en sån här dokumentär är för att människor aldrig fullt ut kommer ha liksom förmågan att ta in verkligheten som den verkligen ser ut. Utan liksom till mans så lägger man locket på för att kunna gå vidare i vardagen. Och därför tjänar de här dokumentärerna ändå ett rätt viktigt syfte. För att även om ingen dokumentär kan ge liksom, alltså spegla verkligheten helt objektivt, så kan det ändå ge att vi stannar upp och tar in liksom delar av verkligheten som vi i vanliga fall inte gläntar på samma sätt. Och det här tror jag då, om jag ska landa i någon slags liten spaning, jag tror att politiska partier kommer använda det här mycket, mycket mer framöver. Alltså idag så pratar man mycket om värdet av redaktionellt innehåll för politiska budskap. Alltså att man skriver typ underlag till en journalist och så skriver journalisten om det istället för att man skriver en debattartikel. Jag tror att framtiden kommer handla om dokumentärt innehåll. Och det här sker redan i viss mån, men jag tror att det kommer ske mycket, mycket mer. Alltså att politiska partier kommer finansiera dokumentärer som ska bekräfta deras samhällssyn. För att det är liksom först då, om du får se det i form av en dokumentär, snygga klipp, musik, tårar, det är då folk vaknar och ser det.
Mm.
Vad tror du om den analysen?
Jag tror, SD försökte ju redan med det med den här i valrörelsen om Socialdemokraternas nazistiska förflutna liksom.
Mm.
Och Aftonbladet.
Mm.
Liksom det, man försökte ju liksom, det här har man försökt. Man har inte försökt det med det länge, men jag tror det kommer bli definitivt en trend. Och man ser det redan nu, nämligen i USA särskilt, där man inte har dokumentärer i någon nära bemärkelse, där det är liksom partifinansierade. Det är ju det som var SDs problem, nämligen det var en partiprodukt.
Mm.
När det var liksom istället sfären runt som skapar. Det finns ju liksom Project Veritas och andra sån här projekt som är ute efter att exponera till exempel vänster bias inom sociala mediebolagen, exempelvis.
Mm.
Typ bland YouTube, Twitter och så vidare. Då de vallraffar liksom, för att bevisa en politisk poäng.
Mm.
Sen ja, men tittar vi nu till exempel, ta Swedish Elephant.
Ja, just
det. De har ju inte någon jättestark tes de driver igenom, förutom att vi är lite konstiga i det här landet. Men det är ju det finns en politisk dimension i det.
Det finns ju den här Någon annan betalare av Martin Borgs.
Det är så här, finansierad av Skattebetalarnas förening, som är en helt separat organisation, men dels för de har politiska mål, nämligen att sänka skattetrycket.
Mm.
Du har... ja, om inte Martin Borgs kanske var egentligen den första som gjorde det.
Jag tror att det kommer bli mer. Alltså,
definitivt.
Min analys är egentligen inte att det inte har skett. Ja. Jag menar bara att jag tror att det här kommer ske mer, och det kommer att vara mer påkostade dokumentärer. Alltså den här typen av snyggt, liksom, alltså dyra dokumentärer.
Ja. Som Mustafa Panshiri och Jens Ganman har exempelvis en Kickstarter nu om att dra igång... den här Lort-Sverige heter det.
Lort-Sverige 2.0.
Exakt, det är ju en sån här, den vill jag donera till. Det verkar vara en ganska intressant projekt. Men jag tror det, du har helt rätt. Det är en effektiv metod, den borde användas oftare. Men det var allt för den här veckan.
De som vill kan ju stötta oss på patreon.com/godton. Det uppskattas väldigt mycket.
Då tackar vi oss och ses vi nästa vecka.
Tja då!